Årets sommarserie i Skånes taltidning har temat skånska nöjen. Och vad är då ett skånskt nöje? Ja, det kan vara att ta en sväng om i Folkets park, att krypa ner i en underjordisk grotta, att klappa en struts, att göra en hisnande karuselltur. Mycket skiftande företeelser alltså. Det de har gemensamt är alltså att man kan göra någonting aktivt och att man måste lämna hemmet om man vill delta. Vi börjar idag med en tidsresa.
Det är midsommar år 1137. Ett kallt sommarregn strilar över vikingastaden vid Fotevikens strand. De 23 små husen hukar sig bakom jordvallen som kröns med en palissad av vässade pålar. Mot norr finns ett utsiktstorn som ytterligare skydd mot svenskarna. Men under det blommade torvtaket hos byns rikaste man, Sven Lagman, är det varmt och gott och hög standard, i alla fall i storstugan.
Och när du gick in i köket så såg du att det var ju lergolv och lite sådär. Kök ska man ju aldrig hålla allt för fina. Och speciellt inte när jag har lånat ut till en silversmed och myntslagare, Olof. Han ska hålla dem kort.
Och varför det då?
De kostar så mycket pengar. Han kostar mig 2 salta silor om dagen och lite gröt och ett par skor om året och sånt. Och han vill ha 3 salta silor.
Men får inte du mynten han gör då?
Det är klart, det är mitt silver ju. Så att, men han får ju jättefin lön. Han får ju mat och bostad här. Och prima bostad. Ligger på en kista och sover med en fäll över sig.
Här inne i stugan har du väldigt många fina fällar.
Ja, det har jag. Det har jag fått från en massa handelsmän som kommer ner hit. Och eftersom jag är den rikaste mannen i den här vikingastaden så kommer de med gåvor till mig. Och det tycker jag är rätt så smart, för så slipper jag köpa det. Det gäller att ha bra vänskapsförbindelser. Du ser i ett hörn här så har vi en säng. Den har en norrman snickrat ihop. Han påstår att han har sett en drottning grav i Norge. Jag vet inte, men så är det kanske. Och där ligger en massa med pälsverk. Det fick jag från några birkarar.
Birkarar?
Ja, birkarar. Vet du inte vad det är?
Nej.
Oj, oj, oj. Ni som kommer från framtiden och hälsar på i baktiden här, ni har ju ingen koll på någonting. Birkarar, det var de handelsmän som från Sveariket drog norrut till de här märkliga platserna långt uppe där vi har lappar och allt sådant. Och de handlar ju med skinn, och ibland så händer det att de lastar några skepp och kommer ner här på marknaden, Halör marknad.
Så det är riktiga renskinn det här?
Det är riktiga renskinn, och du har säkert lite björnskinn och vargskinn och jag vet inte vad också här.
Marknad, ja, det är det dags för nästa vecka.
Ja, Halör marknad. Skandinaviens största. Och det är ju en gammal härlig tradition. Jag menar, läser du Färingasagan från 1000-talet så står det ju berättas om den märkliga historien när Trond kom hit här och skaffade sig så mycket silver så han blev den rikaste mannen på hela Färöarna. Och då skriver han att Halör marknad är den största marknadsplatsen i hela Skandinavien.
Men vad handlar ni med här på marknaden då? Vad är det som köps och säljs?
Allt möjligt. Jag har aldrig sett så mycket. Här är ju allt möjligt hantverk. Det är silverhantverk, det är lädersaker, det är träsaker, det är vapen. Ja, det är mat, det är allting.
Vikingastadens invånare försörjer sig som hantverkare. De gör handelsfärder och de tjänar hos de rikare stormännen. Husen ligger utefter smala gränder med en större gata i mitten av stan. Och husen är byggda i lite olika teknik, säger Sven Lagman, som själv bor i ett trähus.
Alltså det här med timmer och lerklining, när du har gått runt här i stan så ser du att det är olika byggnadstekniker. Just det här, jag vill inte säga det är ett timmerhus, utan det är ju ett plankverkshus. Det är alltså liggande plank som ligger mellan stående stolpar. Och det kallas för bulverk. Sen har vi andra hus där planken är resta. Och det kallas för resvirke. Det är rätt så logiskt. Och sen så har vi ju de vanliga lerkliningshusen. Det är härligt att klina. Har du klinat ett hus någon gång?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Alltså, det är en fantastisk, intressant upplevelse. När det kommer besökare från framtiden till oss i baktiden så brukar vi ta dem som trälar så de får hjälpa till lite. Och de tycker att det är faktiskt väldigt, väldigt roligt. Man gräver en stor grop och så kastar man i massa lera och sen så sand och vatten och sedan så lite halm och strå och sånt. Och sen så tar man av sig skorna och så börjar man trampa. Och det tycker ju folk är väldigt roligt. Ända fram till den sista ingrediensen ska i, nämligen koskit.
Varför det?
Därför att det är ju det som gör att det blir starkt, så det inte regnar bort. Men se, då blir det manflykt. Då far folk upp ur den här gropen. Jag förstår inte hur bortklämade de är i framtiden. Det är väl naturligt med lite gödsel.
Det finns en stor hall här ute också med drakhuvuden utanför. Vad använder ni den till?
Tinghöll. Höll, det är ju det gamla vikingordet för hall. Och den här stora vattnet utanför, det heter ju fortfarande i er tid framöver, heter det Höllviken. Viken vid den stora hallen. Och de här hallarna, de här små husen, de är ju rätt så små faktiskt, de är i städerna. Men därför så behöver man lite större hallar för när vi har lite gillen och möten och sådär.
Ja, men hur många bor ni i stan om ni är 23 hus? Det kan inte vara så många.
I detta här huset här, här får vi plats med många. Min familj, det är ju förutom hustrun som tar väldigt stor plats, så är det ju 6 barn och sen så har jag ju massa som sköter ditten och datten. Så de ligger utströdda överallt på bänkar och sover på nätterna.
Du sa att din hustru tar stor plats. Hur menar du?
Ja, du vet, hon... Jag råkar ju gifta mig med en prinsessa. Och jag brukar alltid tipsa besökarna att de inte ska gifta sig med varken prinsar eller prinsessor, för de är bortskämda. Hon kom från ett rike i Smålanden. Det är väl kvar fortfarande, norr om Skåne. 11 stycken kungariken där uppe. Och de har ju 10 barn var, så det är många prinsar och prinsessor. Och jag gifte mig för att jag skulle bli rik, men hon är en hård kvinna. Hon är snabb med kniven och så, va? Så att hon behöver lite utrymme.
Nu rör det sig i Sven Lagmans kök. Det är Olof, silversmeden och myntmästaren, som kommer.
Ja, så det är till att komma nu.
Ja, helt.
Jaha.
Jag kommer direkt ifrån Schleswig nu.
Ja, du var ju inte här.
Silver och köpt silver, ja.
Köpte?
Ja. Ja, du vet, jag är en hederlig man. Jag är kristen.
Ja, det är ju
jag. Så det är klart att jag betalar för det.
Men var det dyrt?
Nej. Jag har bra kontakter där, så jag fick det ganska, ganska billigt. Ja, så jag är nöjd.
Men det är väl 1000 silver? Det är låg silverhalt, är det?
Nej, det är ju kungen då som spär det med koppar. Va? Så, så det silvret jag köper i Schleswig, det är ju fint.
Men det silvret som de mynten gör till mig, det ska vara bra silver.
Det ska vara bra.
Kungen kan få uselt silver, för det förstår han
inte. Visst. Nej, det håller jag med om. Att det kan inte han se skillnad på. Nej.
Vad heter silversmeden?
Olof Jimild. Av den anledningen att jag brukar skänka bort lite väl många silverpenningar ibland, särskilt till barn.
Vad säger lagmannen om det?
Ja, han påstår att det är hans silver, så han brukar ju mycket. Ja.
Varför jobbar du åt lagmannen om han bråkar med dig?
Ja, alltså, det var ju kung Björn som ville ha hit en ny silversmed och myntmästare, för den gamla hade ju smusslat med silver så de hade hängt honom. Då fick jag ju reda på, jag hade ju då fått min utbildning i Augustinerklostret i Dalby och träffade 2 mycket skickliga munkar där som lärde mig jobba med ädla metaller som silver och brons. Och kung Björn, han hade fått reda på det, att jag var duktig på att göra smycken och så han tänkte att jag kunde göra en myntstamp också. Så det var så han fick hit mig. Va? Så fick jag jobbet sen. De hängde den gamla silversmeden och så fick jag jobbet sedan.
Han är inte så bra konstnär, den här. Så det är det jag menar, att han ska inte ha så många silor i lönen.
Men jag har ju gjort här lagmannens kam där. Är du inte nöjd med den då?
Den här kammen som jag har runt halsen. Ja, den är väldigt fin. Det är två dragkuven och sen så är det taggar så här. Och den är i metall. Det är min lusakam.
Ah.
Drar man genom skägget varje morgon för att kontrollera att man har lös. Och är det så att man inte har lös så blir man ju desperat därför att då är man ju sjuk. För det vet ju alla att lösen överger ju en sjuk människa. Så lagom med lös är alltid bra att ha.
Nu kliver en man i fotsid kåpa med både trä och silverkors runt halsen in i lagmannens kök. Det är biskop Poppo som vet en del om synskadades situation i staden.
Ja, då var det att de kunde bli sagoberättare, de som inte kunde se i de flesta av de forntida samhällena, inklusive vikingatiden, ja.
Betyder det att de hade en hög status?
En del kunde ha det, det var naturligtvis olika, men den som kunde komma fram som sagoberättare kunde ha en hög status, ja.
Biskopen är en berest man som kommit för att kristna staden, men även Sven Lagerman har gjort resor.
Det var förr i tiden vi åkte iväg till London, brände London, drack öl och hade trevligt. Nu är det lite mer fredligt därför att det har blivit stabila förhållanden ute i Europa. Men alltså det, speciellt norrmännen, de är ju galna. Det var inte så länge sedan som de upptäckte ett nytt stort land, väster om Grönland till exempel. De kallade det för Vinland. Jag har aldrig varit där, det verkar väldigt kargt och tråkigt, men så är det.
Har du varit med på något vikingatåg?
Nej, jag var bara nere i Schleswig vid Heitaby en gång. Den stora staden som ligger där, vikingastaden. Men det var ingen upplevelse. Det var en rätt så smutsig stad. Öppna kloakdiken och grisar överallt. Och rätt så ociviliserade människor tycker jag. Så att, nej, jag stannar nog hemma.
Hur har ni det med grisarna här i byn då?
Ja, grisarna, de har vi inte i byn. Vi har dem utanför därför att det är inte roligt på morgonen om man vaknar av att bli slickad av en gris i ansiktet. Jag tycker inte det tillhör de stora nöjena. Så jag har förbjudit att grisar ska vara här inne i staden utan de får hålla det utanför.
Det är du som har makten att bestämma vad som reglerna i byn.
Ja, reglerna bestämmer jag. Kungen tror ju självklart att han bestämmer. Men det händer ju att folk frågar mig så här. Men Sven Lagerman, varför har du inte blivit kung? Och då tittar jag väldigt förvånad på dem. Så här, ja, men det beror ju på att jag använder min hjärna. Kungar på vår tid, de lever en 5-6-7 år. Sen blir de ju ihjälslagna. Men lagmän, det är ju ingen som tar död på en lagman. Alla lagmän som jag känner, de har blivit gamla 90 och 100 år och sitter och dricker gott öl på sin ålders höst och har det riktigt. Därför är jag lagman.
Och så har du ju all makten också då.
Jag tror det.
Ja, lagman kan bli väldigt gamla. Du, Sven Lagman, du har överlevt ända in på 2000-talet.
Ja, det kan man väl säga. Om man nu ska skifta roll och ta ett stort, stort kliv framåt så har jag nog överlevt väldigt länge. Och hela det här Fotevikens vikingareservat började vi, det var jag och min kollega, den inom citat dumme kungen Björn Jakobsson, som inte alls är dum utan väldigt trevlig och duktig människa. Vi tyckte för en mitten av 90-talet att man skulle göra lite annorlunda museiupplevelser, inte bara titta på montrar utan man skulle kunna komma in i en miljö och verkligen uppleva någonting. Och ute i Europa hade man ju skapat någonting som heter Living History Museer. Där man bygger upp fullskaliga rekonstruktioner och placerar ut människor i dåtida miljöer. Så det är egentligen människorna som är de viktiga. Att man möter dåtida människor, man kan prata med dem. Miljöerna är självklart viktiga för det ska vara så autentiskt som möjligt. Men det är ändå bara en bisak därför att kultur är kontakt mellan människor. Annars blir det bara monument, tomma hus som står där. Det är ingenting.
Men i den här vikingabyn, det här vikingareservatet, där får man gå in överallt, man får ta på allting och det finns folk att prata med.
Ja, det är liksom vitsen, och vi säger ju det att tillträdet sker på egen risk. Och ibland händer det att folk blir något konfunderade när vi plötsligt hugger någon och anklagar den för något brott som den inte känner till, och de förs till tingsplatsen och man har en liten process och sådär, de hamnar i stocken och sådär. Det är väldigt roligt att se folks reaktioner. Och sedan så, detta här, nu sitter vi inne i mitt hus här. Du ser det ju rätt så välmöblerat och så. Och så kommer folk in. Det roligaste är ju egentligen när någon från Stockholm kommer in här. För att då kommer in en förälder till exempel från Stockholm. Så här, jaha, och titta där, där sitter en viking, säger de. De hälsar inte och sånt, för det gör man tydligtvis inte i framtiden. Och så säger jag, hej säger jag, för jag tycker man ska inleda det här. Och då vänder sig föräldrarna alltid till barnen och säger, titta där, vikingen pratar till dig. Och så frågar jag då, vad heter du? Vad heter du? Och barnet blir ju så jättenervös och säger, jag vet inte. Vet du inte, är du dum unge liksom? Och så säger jag, han heter Kalle, han kommer från Stockholm. Och då är ju liksom min dag given. Då tycker jag det är lyckosamt. Va? Därför att då kan jag ställa sig, Stockholm, är det en stor by eller liten by? Och då blir de ju jätteförnärmade. Men sen klickar de till huvudet på dem och inser, oj, Stockholm fanns inte. Så vänder de sig till barnet igen, du förstår Kalle, Stockholm fanns inte på den tiden. Då var det en stor stad som är. Vi kommer från Birka, säger man. Tittar jag lugnt på det här, kan ni inte göra, för då brände vi för 2 år sedan. Och då blir de helt utslätt. Alltså man möter med dåtid, nutid, va? Försök, och när jag frågar barnen, var har ni ställt hästarna? Då blir det ju rena kalopsen. Och när de ska försöka beskriva en bil, försök få ett modernt barn till att beskriva en modern företeelse som en bil som alla tar för givet. De har aldrig behövt beskriva en bil, men för mig får de försöka beskriva. Och det blir fullständigt kaos, därför att jag begriper inte vad de talar om. Hur roligt som helst.
Ramper och ledstråk finns inte i vikingastaden. Dock är dörrarna till husen så breda att man kan lyfta in en rullstol. Och i de smala gränderna kan man orientera sig genom att hålla i de låga takkanterna. Men stadens lagstiftning är långt före sin tid. Så här lyder portalparagrafen. Ingen, varken inhemsk eller främling, viking eller icke-viking, man eller kvinna, kristen eller asadyrkare, gul, röd, vit eller svarthyad, ska dömas genom sin tro, härkomst, kön eller lyte.
Ja, det är så här att man har ju en konstig inställning till det här med vikingar. Nu har vi arbetar ju väldigt mycket med forskning här på Fotovikens museum. Så vi har ju till exempel gått igenom 158 isländska sagor. Riktigt studerar vi, har en historiker som jobbar med det. Och inte bara det, arabiska berättelser och franska klosterberättelser och allt möjligt sådär. Och det är ju delvis en felaktig bild man har viking. Man ser den bara som en råa som bara var ute och slåss och hade sig och så. Det fanns ett mycket kraftfullt regelverk hur man uppförde sig under vikingatiden. Diskriminering och sånt där, det existerar inte på det sättet vi ser det idag. När Leif Eriksson upptäcker Amerika år 1000 så har han en fosterbror som är adopterad, och han är en blå man. Alltså han är en svart man som kommer från Afrika, och han är adopterad av en av de största kungen i Grönland. Det tänker man inte på. Dessutom är det rätt så roligt att en från Afrika är en av de första som är med och upptäcker Amerika. Men det är en annan historia. Va? Klara regelverk tror jag att man hade på de flesta fall. Man ska akta sig för att generalisera. Och därför har vi skapat det med vår lag. Det är så här att alla människor har samma värde oavsett vilken hudfärg man har, vilken religion man har, om man är handikappad eller icke. Man är precis lika god människa för det.
Det berättade Sven Lagman, eller Sven Rosborn som han heter i nutid. Alltså informationschef och forskningsansvarig vid Fotvikens vikingareservat. Vi träffade också silversmeden Olof Givmild, eller Olof Alberg som han heter till vardags, och biskop Poppo, eller Carl Fredrik Vassén som han också kallar sig. Fotvikens vikingareservat ligger alltså i Höllviken i Vällinge kommun. Det är öppet varje dag mellan 10 och 16 hela sommaren, utom midsommarafton då bara vikingar är välkomna. Inträdet är 60 kronor för vuxna och 50 för pensionärer och då ingår en guidad rundtur. Och Halör marknad, den äger rum på riktigt nästa helg. Och reporter var Birgitta Fredén.